välkommen till Växthusets trädgårdspodd för dig som gillar odling och trädgård. Och det här är en podd för dig som är grön på odling eller redan har gröna fingrar. Det här avsnittet är ett specialavsnitt för att Växthuset fyller nämligen 20 år nu i år. Jag heter Karin Runge och ansvarar för digitala medier här på Växthuset, och den jag intervjuar idag är förstås Lena Ljungqvist som är vd och grundare av Växthuset. Grattis Lena, 20 år med Växthuset.
Ja, men visst är det häftigt.
Helt fantastiskt.
Ja.
Berätta, hur började Växthusets resa?
Ja, jag har alltid varit galen i växter kan man väl säga, och så där i början av 2000 så fick min samlarmani fart ordentligt, och jag började samla på mig mängder med olika sorters pelargoner. Och efter ett tag så insåg jag att det var ju många som gillar pelargoner, och då helt enkelt så hackade jag ihop en hemsida och började sälja pelargonsticklingar på nätet. Och det var väl egentligen så det började.
Och det är ju ganska speciell grej att dra igång en hel e-handel för pelargonsticklingar. Men trädgård måste ju ha varit en stor del av ditt liv. Vad betyder trädgård för dig?
Trädgård är för mig någonting, jag ska säga, stort, det är ett stort begrepp. Trädgård, jag inkluderar egentligen allting som har med växter och natur att göra där. Trädgård är att kunna odla, sätta fingrarna i jorden, att utveckla en yta, en trädgård, eller som jag gjorde i början mycket med krukväxter. Jag hade ingen trädgård. Jag odlade för fullt på fönsterbrädan, tog sticklingar och frösådde och höll på. Så att det är ett väldigt brett begrepp för mig. Det har att göra med natur, det har att göra med växter, känslan av att vara med i naturen, att sätta fingrarna i jorden, att känna och leva med årstider. Trädgård är ingenting man kan stressa på, vilket är väldigt bra tycker jag, för att det är så mycket stress, och i mitt tidigare liv så har väl det varit väldigt mycket av stress som har gällt. Så att jobba med trädgård, där får man ta den tid det tar.
Ja, för vad har du för bakgrund egentligen?
Ja, min bakgrund är ju inom IT helt enkelt. Jag har jobbat med det mesta, det som kallas för IT idag. Det kallades faktiskt ADB, administrativ databearbetning eller behandling kallas det för när jag började för många år sedan. Men allt ifrån, jag har en teknisk bakgrund och jag har jobbat som projektledare, verksamhetsutveckling och hela biten. Och jag fortsätter, jag ansvarar för vår IT idag. Och det handlar ju inte om det tekniska, som att skrivaren inte funkar, för det är inte min grej. Men allting för att vidareutveckla vårt IT-system med nya funktioner och effektiviseringar och så. Mm.
Vad spännande. Ja. Det är ju liksom en helt annan ingång till den här branschen. Vad har du för trädgårdsbakgrund då? Eller odlingsbakgrund?
Ja, men min trädgårdsbakgrund, jag är ju inte formell trädgårdsmästare, men jag har odlat sedan jag var kanske 12 år, där jag var i Småland hos en sommarmamma som det en del barn fick möjlighet att åka från stad till land och vara på sommaren. Och min sommarmamma, hon var fantastisk med sina krukväxter. Det var otroligt fin, alltså hon kunde det där. Och sen hade hon en jättefin köksträdgård och väldigt vackra perennrabatter. Och jag tror att när jag inte försökte mig på att ta sticklingar så satt jag nog i körsbärsträden och åt körsbär. Ja. Nej, men där fick jag min inspiration och första utbildning kring, jag sådde lite frön, eller jag lärde mig faktiskt hur man tog frön från vissa krukväxter, och sen så fick jag veta hur man kunde ta sticklingar. Så jag vet att jag kom hem till mitt då lilla flickrum och hade med mig småplanter, sticklingar, 30 stycken tror jag. Oj. Jag hade med mig då. Och det var ganska mycket för ett sånt litet rum. Men sen dess har det väl egentligen inte varit någon hejd på det hela. Och jag kan berätta just att jag har den här IT-bakgrunden. Jag i ett kontor där, vi var konsultverksamheten, jag hade ett jättekontor med säkert 100 meter fönster. Och på våren så ockuperade jag hade inte så mycket koll på. Jag gjorde som Linda berättade i första avsnittet. Jag hällde ut hela fröpåsen och sådde. Och jag vet att det var någon typ av cerisrosa petunier som jag fick vansinnigt många av. Jag skolade upp dem och det fyllde fönster efter fönster efter fönster efter fönster. Jag vet inte vad det var. Man tyckte nog att jag var rätt konstig, eller det gjorde de. Men där lärde man ju något. Man lär sig ju så mycket hela tiden när man odlar. Och förhoppningsvis gör man inte om precis samma misstag igen. Så nu är jag lite mer återhållsam och funderar över hur många frön jag ska så. Hur många plantor jag behöver.
Vad gjorde ni med alla petunier?
Ja, jag gav bort ganska många kan jag säga. Och sen försökte jag väl gräva ner dem lite överallt hemma i trädgården. Så, nej, men, så det har jag gjort. Och jag har liksom alltid frösått, tagit sticklingar. Jag tycker det är så fascinerande att få en... Att föröka växter helt enkelt. Och det här, jag brukar skriva ibland på bloggen att trots att jag hållit på så länge, jag kan nästan stå och titta på en sådd, jorden, det är bara jord. Men jag liksom står där bara och varje dag så, titta, har det kommit något, har det kommit något? Och när jag ser den här första grodden som kommer upp, det är liksom en varm känsla i kroppen. Det är ett litet mirakel varje gång. Mm.
Jag förstår dig.
Ja. Ja. Det är skönt att man inte blir blasé på allt. Det tycker jag fortfarande är häftigt.
Vad är då det svåraste som du har drivit upp?
Det var en jättesvår fråga. Men det är väl att en del sticklingar av som magnolia och lite såna lite svårare såna saker. Men ja.
Ser du en utmaning då i att försöka få dem att... ta sig och klara sig, det här trial and error som du pratade om.
Jo, men jag håller på mycket och experimenterar och ges det tillfällighet och det är en spännande växt och jag får möjlighet att få eller ta en stickling så provar jag ofta och provar ibland flera olika metoder också. Ibland kan det vara så att man sätter dem, till exempel då buskar och träd kan man ju sätta utomhus som vintersticklingar, men man kan ju också sätta dem på sommaren, ha dem ute eller prova ha dem inne under lampa och alla varianter för att se liksom vad som ger effekt. Och pioner till exempel har jag frösått en hel del och där läser man ofta att de ska stå ute och det tar flera år. Men jag sådde dem på sommaren eller sensommaren och redan i slutet på september så kom de upp när jag satte dem i växthuset. Så ja, det är bara att prova. Och det är någonting jag rekommenderar för alla. Var inte rädd, prova. Det är oftast inte särskilt dyrt att misslyckas heller. Det är en fördel.
Ja. Nej, precis. Ja, du nämnde att du bodde i lägenhet då när du... Dels när du var liten hade med till flickrummet och sen senare också. Hur, liksom, den vägen från att ha en stor trädgård nu och driva en hel trädgårdsbutik och bakgrunden där, berätta mer.
Jo, men jag flyttade till trädgård någonstans på 80-talet och det var ett nybyggt hus och det var en helt oordnad trädgård. Så att det var ju spännande att kunna utveckla den och utvecklas med den skulle jag vilja säga. Och även där lärde jag mig massor. Där var det buskar, perenner och mycket som jag frösådde. Och det gäller generellt. Mycket av det jag har i min trädgård idag är sorter, växter som jag har antingen frösått, stycklingsförökat, fått med mig på en resa, fått av en vän. Så det är väldigt kul på det sättet också. Sen 2007 så bor jag i Enhörna som ligger vid Mälarens södra strand. Där har jag en trädgård som är drygt 5000 kvadratmeter. Och när jag flyttade hit så var här bara gräsmattor och många äppelträd. Väldigt många gamla äppelträd. Några är över 100 år gamla. Huset är från 1896 och det är en fantastisk härlig byggnad. Jag älskar den. Och jag härjar ju här i trädgården och jag har avvecklat så mycket jag kan av gräsmattan. Gräsmatta, vet ni, det är ju en av de ytorna i trädgården som tar längst tid att sköta om. men här skämt åsido, jag har anlagt en köksträdgård, jag har örtagård, jag har magnolia lund, jag har perennrabatter, buskar och träd och jag vet inte vad, en bäck, en damm. och ett hönshus såklart och två stycken växthus. Ett isolerat med isolerad grund där jag kan övervintra och börja förodla tidigt och sen ett som jag kallar för sommarväxthus också. Och det här också som vi testar många av våra produkter. Och det här är ju min utbildning. Här har jag lärt mig väldigt mycket. Som sagt, genom att göra fel, genom att experimentera och se vad som fungerar.
Och trädgårdsdesign låter du som.
Ja, trädgårdsdesign. Jag har faktiskt också en utbildning i trädgårdsdesign. Där påminner du mig om någonting. Jo, men det har jag. Sedan 10 år tillbaka lite drygt så har jag också den utbildningen. Så att jag kan ta med mig de perspektiven när jag gör mina planer i trädgården. Absolut.
Spännande.
Och sen inte minst när jag hade startat växthuset och kanske efter de första månaderna så var det lite trångt att driva upp alla de här sticklingarna ner i källaren.
Jag förstår det.
Ja. Och då arrenderade jag växthus ute på Ekerö under ett par år. Och där fick jag ju verkligen lära mig hur man lyckas med det, att göra det i en typ av kommersiell skala. Och under den perioden så reste jag också väldigt mycket till England för att naturligtvis ta hem nya spännande sorter av pelargoner. Men jag fick ju många nya vänner där, sådana lika personer som jag som också älskar pelargoner och odling. Mm. Och jag var faktiskt väldigt nyfiken och lärde mig mycket, frågade mycket ska jag säga. Så att jag fick lära mig deras knep och alla deras kunskap som de har utvecklat över åren som har varit otroligt värdefullt för mig.
Mm. 20 år då i trädgårdsbranschen och e-handelsbranschen. Hur har det utvecklats tycker du?
Ja, e-handel har naturligtvis utvecklats jättemycket.
Självklart.
Det har det. Och det händer ju så mycket spännande hela tiden. Och det är jättekul verkligen. Nya utmaningar, nya möjligheter. När det gäller just trädgårdssortimentet så känner jag att när jag började på allvar lite mera med produkter, inte bara pelargonsticklingar 2005-2006, var det ett väldigt litet utbud av kvalitetsprodukter för hobbyodlare. Det fanns väldigt begränsat, tycker jag. Så att det var väl den affärsidén jag hade från början, att göra kvalitetsprodukter som yrkesodlarna hade, tillgängliga också för hobbyodlare. För det är så mycket roligare och det går så mycket bättre om man har rätt grejer.
Så kvalitetsprodukter för hobbyodlare?
Mm.
Ja. Spännande. Hur har det utvecklats inom växthusets ramar?
Ja, jag skulle nästan vilja säga att vi är där fortfarande och det känns inte som en utveckling då. Men grundtanken är väl densamma. Jag tycker det är jätteviktigt det här med att man har rätt grejer. Och nu har vi ju naturligtvis vidgat vårt sortiment. Jag minns 2005 så tror jag att jag hade 500 någonting produkter att erbjuda. Och det kändes ju stort. Alltså det var väl kanske till och med ganska stort. Jag hade börjat importera och jag har agenturer som har varit kvar sedan 2003 från England. Och sen har vi bökat på så vi har flera agenturer där vi är distributörer i Sverige och Skandinavien. Och idag har vi över 10 000 produkter i sortimentet. Så att vi har ju ökat på sortimentet över tid naturligtvis, men inom området helt enkelt. Vi har ju en ny slogan sedan ett par år som heter Vi gör det enkelt att odla. Och det är ju vad man behöver. Och där har ju vi satt kvalitet före pris. Så vi är ganska noga med att kvalificera våra produkter och fundera över naturligtvis material och sånt. Vi kanske ska prata mer om hållbarhet sen. Men det var breddat sortimentet helt enkelt inom det man behöver för att odla själv hemma som hobbyodlare och sköta om sin trädgård. Så det har blivit lite större. Det var inte så mycket trädgård, mer odling i början. Och du frågade hur det har utvecklats e-handeln. Och då kan jag väl säga att det är ganska spännande. I början hade vi verkligen värsta nördarna. Och då inkluderar jag mig själv som kunder. Men det här är ju, år för år för år så har intresset för odling utvecklats något enormt. Och jag tycker det är så roligt. Vi har sett att det i de, ja, kanske för 5-10 år sedan så var det faktiskt från medelåldern uppåt. Men senaste åren så har vi lika många kunder inom alla åldersgrupper. Och det är ju verkligen roligt.
Ja, verkligen.
Så att, där har vi utveckling. Vi har breddat vårt sortiment. Vi säljer ju även plantskoleväxter idag, vilket vi inte har gjort innan. Växthus och allting så. Men just det här att intresset har breddat så mycket, det tycker jag är jätteroligt.
Ja, det är superkul. Och jag tänker på att när man breddar sortimentet eller breddar produkten, vi gör det enkelt att odla, är slogan. Och jag vet ju att vi har en faktabank som är med nästan 1000 artiklar i, eller om det är 1000 nu.
Ja, det är väl nästan, väldigt nära.
Det är ju en del i att få alla att tycka det är enklare att odla. Att kunna beskriva hur man gör och om produkter och sortiment. Berätta, hur tänker du kring den här enorma faktabanken som finns?
Ja, nej, men det har redan faktiskt från början. Jag brukade säga, vet jag tidigare, att jag vill sänka tröskeln till odling. Och då kan det ju vara skrämmande att det finns 1000 artiklar om hur man gör. Oj, är det så svårt? Det är liksom lite kontraproduktivt. Men det är inte svårt om man har lite grundläggande information. Och sen, det som vi tycker är viktigt med de här faktabanken och odlingsråden och tipsen och naturligtvis inspiration också, idéer om vad man kan göra, det är att dela med oss av de här lite, jag kan inte kalla det för trade secrets, men lite mer information i odlingsrådet än att sätt fröet på 1 centimeters djup och vattna. Vi försöker ge lite mer dimension. Varför ska du vattna lite eller mycket och när? För att bygga upp en förståelse för hela processen. För att om man lär sig lite mer än bara läsare som rabbla som det, vad som står på fröpåsen. Om man lär sig lite mer så kan man själv börja experimentera, förstå varför det blir fel, våga prova lite mer. Så att vår tanke med faktabanken, det är att vara någon att hålla i handen, att få lite mer tips, smarta grejer som att till exempel toppa kosmos, eller rosenskära heter det, toppa den efter 4 blad så får du dubbelt så många blommor. Bara en sån sak. Ja. Det tycker jag är jättebra.
Det uppskattar vi alla att få höra. Vi ska odla sommarblommor.
Ja. Nej, men det finns så mycket små smarta saker man kan göra. Och det vill vi ge faktabanken. Och visa hur enkelt det är. Förklara förhoppningsvis så enkelt som möjligt, men ändå ge lite mera kött på benen så att man kan bli självgående och förstå hur saker hänger ihop.
Vi nämnde ju lite om hållbarhet förut. Och jag vet ju att Växthuset jobbar jättemycket med hållbarhetsfrågan. Kan du berätta mer? Hur gör vi?
Ja, nej, men hållbarhet. Jag är väldigt självfokuserad på hållbarhet. Och hållbarhet är ju så stort. Och det är ju, alla pratar om hållbarhet. Och det kan ju betyda väldigt mycket olika saker. Jag tror att vi på Växthuset, vi jobbar enligt benämningen ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Och redan sedan början så har jag bara intuitivt jobbat med hållbarhet. För att jag tänker, om jag får en kartong från en leverantör, då återanvänder jag ju den. Antingen för att packa i, eller om den kanske är lite för dålig kvalitet, så används den som fyllnadsmaterial eller stötdämpande material. Och allt det här kommer ju in i allt vi gör. Och naturligtvis när vi väljer produkter, vi tittar på att försöka hitta leverantörer med tillverkning så nära oss som möjligt. Vi har väldigt många leverantörer med produktion i Europa. Och vi tittar på material, vi tittar på det här med återvinningsbarhet, men också att det är av återfunnet material och allt det här. Men en annan fråga som, kring det här med hållbarhet som jag tycker också är viktig, som inte är så lätt att se och tänka på kanske alltid, det är att en produkt med bra kvalitet som kan användas igen och igen och igen, den är ju hållbar. Även om kanske materialet inte är, alltså det är plast. Och det kanske inte är gjort av återvunnen plast. Men om det är sån kvalitet så att du kan ha den resten av livet, då är det ju väldigt hållbart. Istället för att man köper en plastkruka av återvunnen plast av lägre kvalitet som kanske funkar en eller två säsonger. Och samma sak gäller ju när man köper produkter, kanske lite mer komplicerade produkter som odlingsstationer och så vidare. Om de inte funkar rent praktiskt, då är det ju, spelar det ingen roll vilket hållbart material du har i dem, om de är värdelösa, svåra att använda eller inte funkar som de är tänkt.
Mm.
Så det finns ju väldigt mycket att tänka kring produkterna där ett steg till. För det kanske inte bara det som meets the eye så att säga direkt, utan om man tänker en gång till. Och till många produkter så erbjuder vi ju faktiskt också reservdelar för att ge dem ett ännu längre liv. Men sen utöver det, vi som sagt återanvänder kartonger. Vi tar bort så mycket plast som möjligt i våra förpackningar. Inte bara till, när vi skickar det dig som kund, utan vi ber leverantörerna ta bort plast och såna här blisterpack på grejer som inte behövs. Så vi får till exempel, har vi ju, det enkla exemplet är ju pennor för att skriva på etiketter. Istället för att det kommer som en stor bubbla i en plastbubbla, så får vi en låda med pennor helt enkelt. Så att det är sådana saker. Vi har egna, som på dagis är det nästan när man går på toaletten hos oss. Då har vi små färgade handdukar, var och en med en namnet ovanför. För att vi inte vill ha transporten och använda en massa papper hela tiden och så vidare. Och vi har komposter för det lilla avfall som blir i köket och så vidare. Så att hela vägen, och någonting som jag brinner extra mycket för och som jag bara blir förbannad på emellanåt när jag själv handlar, det är ju det här med att reducera mängden luft i paketen. Alltså jag fattar ingenting. Hur kan man göra som vissa gör? Det går bort. Vi har så mycket luft och så mycket utrymme extra som behövs i våra paket för att varorna inte ska gå sönder. Men inte mer. Det betyder att vi masspackar inte och fyller ut med en massa fyllnadsmaterial i onödan, utan vi skär ner kartonger till lagom storlek, lägger saker i varandra så att de inte ska bli större och skrymmande. Och det här är någonting vi gör för att vi bryr oss. Det här är viktigt för oss och vi vill liksom göra ett statement här. Och ibland ser ju paketen som kommer från oss kanske lite konstiga ut. Men det beror på att jag har tagit med mig en kartong som jag har fått här hemma när jag köpte en dammsugare. Då använder vi den och packar produkter i. Och det är ju, jag menar, vi skickar ju tusentals paket varje dag. Men inte desto mindre, varför hålla på att slänga papper? Det är naturligtvis återvinns och återanvänds en gång till och så när vi skickar det på återvinning. Men varför inte återanvända det en gång till först? Utan någon process.
Nej, precis.
Ja. Mm. Ja, men så det är sånt. Där är jag väldigt på. Och alla förslag är jättebra. Och där försöker vi också väva in mycket i odlingen och kring trädgårdsarbetet, hur man ska tänka för att göra miljövänligt och hållbart, kring till exempel det roliga exemplet med att man krattar och så på hösten, stoppar in plastsäck och kör bort. Ja, och sen på våren så åker man och köper mull och täckmaterial. Det blir så konstigt. Men det är inte konstigt att man gör det heller, för att man vet inte. Och så har man kanske alltid gjort. Så gjorde grannen och så gjorde föräldrarna och så. Så att det är väl lite att väcka upp lite tankar och så. Och sånt beskriver vi mycket i våra tips och råd. Vad man kan göra för att göra trädgården mer hållbar och arbetet i trädgården mer hållbart. Och inklusive då naturligtvis se till de vilda djuren i trädgården. Fåglar, igelkottar och alla insekter och pollinerare och allt vad man har.
Ja, men precis, för det är ju också en viktig del att tänka på. Del kretsloppet och mångfalden.
Ja.
Superviktigt att tänka på dem också i trädgården.
Yep. Men det är roligt, det är en utmaning, det är kul.
Ja, verkligen. Tack Lena. Det där var ju superspännande att höra på. Men vilken resa. Det är helt fantastiskt och allt som har hänt och du har gjort massor med grejer ju. Och det här är ju en podd om trädgårdodling. Och nu när vi börjar knyta upp säcken här, har du några tips att skicka med till alla oss som lyssnar?
Ja, det har jag väl, så hoppas jag. Jag tänker på några saker, och en sak är naturligtvis att våga prova, var inte rädd. Man kan alltid göra om, man kan prova igen, och misslyckas man, ja men det finns ju en säsong till, absolut. Så att det är inte så heller särskilt dyrt att misslyckas, ett frö kostar inte så mycket pengar, men lyckas man så blir det ju fantastiskt trevligt och roligt att känna den här odlarlusten. Och sen så vill jag också säga att ta det med ro. Stressa inte. Trädgård är styrt av årstider. Det styrs av väder och vind. Och njut. Njut av, om du så misslyckas med din salladssådd, så njut av trädgården. Njut av naturen runt omkring dig. Titta på nyckelpigorna som lägger ägg och får små larver på tistlarna, om det är så du har i trädgården, vilket jag har tistlar många. Så trädgård ska inte vara ett måste, någonting jobbigt, utan njut och våga prova. Det är väl det jag skulle vilja säga, för det finns så mycket härligt att uppleva med odling och trädgård.
Perfekt. Våga prova och njut. Mm. Ja, låter strålande. Mm. Lena, stort tack. Mm. Och grattis till de här 20 åren och allt som komma skall med detta företag. Superroligt att lyssna på.
Ja, det blir spännande framåt också.
Det blir det.
Tack. Tack Karin, det var roligt.
Du hittar mer tips och inspiration i faktabanken på vår hemsida växthuset.com. Där hittar du även alla produkter du behöver för att odla och sköta om dina växter och din trädgård.